Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Varför låter det? Är det, när det, vad är det som händer?
Det är inget som låter konstigt.
Det är jag som är täppt.
Det lät bra.
Ja, det, alltså det är bara att jag är täppt. Så ja, ibland okay. Så hör jag liksom, ja. I mitt eget huvud. Då är ni jättevälkomna tillbaka till det här biktningsbåset av alkohol vi kallar Vinskolan. En podd som lovar exakt det den säger i titeln, vin och skola. Men i en kombination som förhoppningsvis är lite roligare än båda delar för sig, i alla fall en av dem. Och vi som kommer dra dig i långbänk idag är rektor för universitetet, Mikael. Oj. Och jag, förstaårsstudenten, Karl-Johan.
Mm. Kul. Jag undervisar och du pladdrar.
Exakt, det är så det är. Jag stör dig. När du...
Nej, men det sa du någon gång. Ja. Jag skulle stå för fakta, du skulle stå för trams.
Ja, det är lite så vi har delat upp våra uppgifter. En kräver mer research än den andra, kan jag meddela. det är inte skola vi ska prata om idag specifikt, utan vi ska prata om vinkändisar eller vin-VIPs. Vi hade ju ett avsnitt om det här för ett tag sedan. Och då var vinkändisarna typ lite mer gubben Noak eller Dionysos. Och det jag hoppas på från dig idag, pappa, om jag får ställa lite krav på dig, är kanske lite mindre mytologiska och så historiska personer för jättelänge sedan.
Vad var det för fel på dem där?
Det är jättebra, men när jag såg det här avsnittet framför mig så tänkte jag kanske mer, lite mer, ja, kött och blod bara.
Bra, ja.
Kan vi få det? Tack.
Ja.
Ja, bra. Mm.
Men vi sa ju det också, att vi skulle ju, du ville förra avsnittet, men nu kan vi inte gå in på 1900-talet.
Ja, det sa jag.
Mm. Men vi var ju på 1800-talet med Jefferson och Louis Pasteur, och de är väl kul.
Det är kul.
Kör vi 1900-tal nu.
Ja, och men jag tänker ju närmare vi kommer 1900-talet, vilket vi kommer vara på idag, hoppas jag, så blir det mer man kan ta på, alltså det blir mer konkret på något sätt. Alltså,
det kan till och med vara levande.
Ja, just det. Och vi och Fasa pratar om levande personer. Hur, av de här du har samlat här då, jag ser att du har skrivit ner några. Mm. Hur många av de här tror du att gemene man känner till?
Vem är gemene man? Gemene vinman?
Person på, som lyssnar på podden, ska vi säga kanske.
Ja,
och de är lite mer intresserade.
Det tror jag. Jag tror 3 stycken i alla fall.
Mm, okej. Okay. Då säger inte vilka, så får vi se.
Nej, men jag tror att Philippe de Rothschild känner man väl till. Rothschild mot Rothschild. Och jag tänker också Robert Mondavi. Mm, det är ett vinhus som heter så.
Just det.
Och så tänker jag att man har koll på den här vinkritiken Robert Parker som vi ska prata om.
Bra.
Kanske inte att de har koll på den här första vi ska prata om.
Ja.
TV Manson.
Ska vi göra så att vi tar oss till delen där du pratar om de här olika lite historiska vinkändisarna. Och då börjar vi med en som heter TV Manson. Ja, berätta pappa. Vem är den här mannen?
Ja, det här är lite tillkommande, men jag tycker det var så himla spännande med den här personen. Han är förvisso mer 1800-tal än 1900-tal. Han föddes i mitten av 1800-talet och dog i början på 1900-talet.
Mm.
Men det var han som räddade den europeiska vinindustrin från undergång, har det visat sig.
Jaha, hur då?
Han har inte fått så mycket beröm för det.
Nej.
Jo, men han var amerikan. Mm. Och samlade ihop massa hybrider eller vilda vinstockar i USA.
Aha.
Och var helt fascinerad utav det. Samlade ihop flera hundra, tror jag, från olika stater. Och utvecklade då en plantskola med sån här i Texas.
Alltså så han odlade dem faktiskt. Han,
ja, han tog fram vilda vinsorter, druvvinsorter från USA. De växte vilt, det vet vi allt från när vikingarna kom dit. Alltså,
ja, just det. De kom från Norden.
Han kallade för Vinland.
Ja, just det.
Eriksson, ja. Leffe. Och han fick reda på det med Phylloxera-katastrofen i vinlusen i USA.
Ja.
Som slog till väldigt hårt, bland annat i Bordeaux som vi har pratat om.
Ja.
Och tänkte, jag kanske kan hjälpa till.
Så för han hade kommit på, tänkte på det. Ja.
Att de här vinstockarna, stockarna till de här, de växte ju i USAs jord.
Ja.
Där fanns det vinlus, det var så den kom till Europa.
Ja.
Och de var faktiskt resistenta mot det. Då började han experimentera att liksom ympa på en europeisk vinranka på den här amerikanska rotstocken.
Mm.
Och så experimenterade han med det, och det tyckte han gick väldigt bra.
Ja.
Och så presenterade han det för några franska vinodlingsexperter.
Och de sa, vad håller du på med?
Nej, de tänkte, värt att testa. De hade ju testat mycket konstigt, som vi vet.
Ja.
Så det här måste vi testa, sa de.
Ja.
Och det gjorde de, och det funkade jättebra. Och sen dess har den här idén från den här TV Manson.
Ja.
Thomas Volney Manson var det som har gällt.
Ja.
Alla vinstockar i världen, i princip, är ympade på amerikanska rotstockar.
Att de var immuna mot det.
För att de är fortfarande immuna.
Ja.
Vinlusen finns fortfarande kvar.
Ja, det är så.
Mm.
Förutom i Chile.
Ja, där finns den inte, nej.
Nej.
Nej. Och därmed är de prefyloxera.
Exakt.
Det har du koll på.
Nej, jag vet, det är det enda jag kommer ihåg från Chile-avsnittet. det...
Nej, och så läste jag om honom här nu och tänkte, man måste säga också att det fanns ju en europé som hjälpte till på andra sidan, på denna sidan, som heter Hermann Jäger, tysk-schweizare. Så jag tyckte att vi ska ge honom lite beröm också.
Ni får inte glömma bort Hermann Jäger.
Nej.
Nej, då kommer vi få hela släkten Jäger efter oss. De kommer bli vansinniga.
Yes.
Varför har ni glömt bort honom, Hermann Jäger? Vår familjen Jägers stolthet. Nej, men okej, det är roligt hur... liksom viktig den här händelsen med vinlusen eller Phylloxera är, för att det liksom förstörde allt vin och då...
Vinranker, ja.
Ja, vinranker.
Och indirekt kunde man inte göra vin.
Nej, precis. Man fick dricka det man hade. Och att då Manson som... Han verkar ju lite galen, den här personen.
Nej, han var bara lite nördig.
Ja, okej. Okay, han är lite nördig.
På amerikanska vilda vinstockar.
Ja, han är en helt ogalen person. Och samlade...
Han höll på hela livet.
Ja.
Han började i 20-årsåldern, sades det, och höll på hela livet. Och var runt i alla 40 då varande delstater i USA.
Mm. Mm.
Och plockade hem rotstockar från vilda vindruvor.
Ja, just det. En helt vanlig, ogalen person som bara samlade från de 40 delstaterna. Och det är kul att en sån person som bara... Det här, nu har det hänt.
Ja.
Nu kan jag komma från till nytta till världen.
Ja.
Men ändå har hans namn fallit i glömska. Sorgligt. Bra, intressant första person. Om man vill lära sig mer om Phylloxera eller så, så kan man lyssna på exakt alla andra avsnitt, för det dyker upp ofta. Så här då. Ska vi ta oss till nästa person?
Ja.
Då gör vi det.
Nästa person, han heter Émile Peynot.
Émile Peynot.
Han levde början på 1900-talet fram till faktiskt 2004.
Låter fransk.
Det låter fransk. Han var önolog.
Vad är det? Vad är det för något?
Det är en som är vinmakningsspecialist.
Önolog?
Önolog.
Okej.
Okay. Mm. Vitikulturist brukar de kalla dem som har koll på vingårdarna. Själva ja. Vinodlingen.
Ja, ja.
Han var båda delar.
Mm.
Han hade koll på allt och han introducerade massa nya tekniker kan man säga.
Mm.
Och det mesta handlade om att man skulle ta hand om frukten på ett speciellt. Man skulle inte lägga alla i samma kar, utan man skulle separera olika vingårdar, olika druvor och jäsa dem separat för att sen då blanda ihop dem till det här perfekta vinet.
Mm.
Förr hade man nog haft mycket dålig ordning på vilka druvor som man blandade i vad. Och många var ju sådana här, man säger, samplantationer, alltså filblend och växte ihop och sådär. Men han ville separera det. Årgångar, druvor, växtplatser och så.
Få lite kontroll på det.
Mm. Och han ville också att man skulle ha temperaturkontrollerad jäsning. Allt på det som är naturligt idag var ju det som kommer från honom. Så han var väldigt tidig med de här idéerna som var liksom nyskapande.
Mm.
Och dessutom det här med malolaktisk jäsning tyckte han var väldigt bra.
Ja, det är precis. För malolaktisk jäsning, ska se om jag kommer ihåg det här, det är en andra jäsning när man gör man tar från äppelsyra till mjölksyra.
Ja, det finns äppelsyra i vin och det är den här skarpa syran.
Ja, den vill man
och sen omvandlar man den till mjölksyra som är lite mjölkigare.
Ja.
Lite mjukare.
Lite mjukare. Ja, jag fattar. Ja.
Och före hans tid så ansågs liksom malolaktisk jästa viner vara dåliga.
Puff, fy, äckligt.
Fy för dem.
Ja. Bara av ren, man tycker inte att det var gott bara, eller vadå?
Nej, det skulle inte vara så.
Nej, fel.
Ja. Och han skrev massa böcker. Det finns en som heter The Taste of Wine som du kanske borde läsa.
Okay.
Kvällslitteratur. Ja. The Art and Science of Wine Appreciation. Fast på franska då.
Ja.
Men det är det som alla läser och förundras över hur man kunde komma på alla de här fina tankarna.
Mm.
Och två killar då som alla känner till som håller på med vin. En heter Michel Roland som var sån här driving flying winemaker och fortfarande håller på. Han åker runt och tar konsultuppdrag åt vinhusen, framförallt i Bordeaux har gjort det. Och han heter Patrick Leon.
Ja.
Så de åker dit och så säger nej, gör lite mer så. Gör lite mer så.
Otroligt.
Tänk på det.
Ja.
Och han var mycket, jag vet, Michel Roland tyckte mycket man skulle trycka in lite mer syre, alltså micro-oxygen i de här så de liksom blir lite luftade och mognade lite grann i tankar och fat. Det gjorde han hela tiden.
Ja. Det här är liksom vinvärldens dyra McKinsey-konsulter det här.
Ja.
Man kommer in där, Roland, och bara har en PowerPoint om hur det ska. Och det är samma varje gång. Mer syre in i vinet.
Nej, men han tog väl en sån här liten pipett ner, en sån här vintjuv kallat det. Och så sa han, mikrooxygenation.
Just det.
Ja.
Det kostar 150
det var i alla fall lärjungar till Peynot.
Jag fattar.
Ja, nästa.
Nej, men först vill jag, innan vi går vidare, så vill jag bara sammanfatta det. Alltså, Émile Peynot är känd för att han liksom gjorde hela vinmakningen bättre, uppdaterade det på till 1900-talet. Eller vad ska man säga?
Mycket så kan man säga.
Om man ska sammanfatta det.
Alltså, han ökade kvaliteten på slutresultatet genom att man vårdade varje druva, varje skörd, varje växtplats separat.
Ah.
Och sen gjorde de en konst utav att göra den här assemblagen, alltså bländen.
Ja, men det är bra. Så om man kommer ihåg någonting från Émile Peynot, så är det att han liksom han la mer energi på alla vissa delar i vinmakningen som gjorde att vinet blev bättre.
Ja.
Bra. Nu kan vi ta oss till nästa pappa. Och det har du skrivit ner här på ett papper är Baron Philippe de Rothschild.
Det låter bra.
Ja.
Alla vet ju det. Som nämndes.
Alla vet.
Rothschild, alltså det är Mouton Rothschild. Det finns Lafitte Rothschild.
Slott.
Slott. Ja. Men Rothschild, känner du till dem?
Känt efternamn, rik familj.
Bankirer.
Ja.
Sen 1700-talet.
Ja.
Jag tror att de gjorde sig en slant på freden, slaget, Waterloo.
Alltså?
Att de var en av de första som fick reda på vad som hade hänt. De hade de snabbaste kurirerna.
Aha.
Och därmed kunde man agera lite grann innan resultatet av kriget var offentliggjort.
Ja, just det. Det var sånt där
insiderverksamhet på börsen då ju.
Ja, just det. Insiderkrig.
Mm.
Ja, där kanske de fick sina pengar för. Men jag gissar på att det inte är därför den här baronen Filip...
Nej, men de köpte slott.
De köpte slott.
Då. Vilket många andra rika gjorde också.
Ja.
Men den här Philip Rothschild är en intressant människa.
Berätta.
Mm. Han var ju naturligtvis rik, playboy. Så han beslutade sig för i ungdomen. Redan innan han fyllde 20 körde han racerbil.
Är vi på 1900-tal nu?
1920-talet. Ja, ja. Han är född 1902, dog 98.
Ja.
Men han var alltså... reseförare.
Okay, ja.
Och så tyckte han att han var rik. Så jag kan bli lite manusförfattare. Jag kan bli poet.
Ja.
Jag kan skriva dramor.
Ja.
Jag kan bli teaterproducent. Så och klart. Filmproducent naturligtvis.
Absolut.
Det kan man göra när man är rik.
Det kan man hålla på.
Ja, men de hade ju också det här slottet.
Ja.
Och det tog han över redan i 20-årsåldern. Och genomförde faktiskt en del grejer som har gjort att vinvärlden förändrades. Åtminstone i Bordeaux och långsamt i hela, överallt. Mm. Och det första var att han bestämde sig för att buteljera vinerna på slottet.
Ja. Mm.
Innan så var det vinhandlare, negocianter som lagrade och buteljerade dem. Men han tyckte, vi ska ha kontroll på allting.
Ja.
Kvalitet och flaskor och förslutningar och allting. Så att han gjorde det själv. Och snart... inte så långt efter i alla fall, börjar de andra stora slotten.
Ja, likadant.
Ja.
Ja, för innan var då skickade man liksom ekfatstunnor till de här...
Korrekt.
Negocianterna, exportörpersonerna, och så fick de buteljerare.
Handelshusen där.
Ja. De har studerat blivit jättesura. Vad håller du på med, Rothschild?
Mm. Ja, speciellt som andra tog efter.
Ja.
Men det fanns ju tillräckligt många producenter och vindruvsodlare i Bordeaux, så att det räckte nog till dem också.
Ja.
Och alla hoppade ju inte på det där.
Nej,
med detsamma. Nu är de ju liksom vinmarknadsföringsmästare, de här negocianterna. Men han var också den första att inte sälja en årgång när han inte tyckte att den var bra, tillräckligt bra.
Mm.
Det är ju intressant. Alltså, det här vinet duger inte till att sätta Mouton Rothschild på.
Ja, just det. Han berörde någon form av standard eller någon form av... lägsta ja, standard på
Det hade ju inte så många gjort, utan en dålig årgång var en dålig årgång, men det var ändå det de hade.
Ja.
Men han bestämde sig, nej, det blir ingen 1924 eller vad det var första. Ja. Och då skapade han ett vin som heter Mouton Cadet.
Okej. Okay.
1932.
Ja.
Mouton Cadet, och det känner du kanske igen?
Absolut inte.
Nej.
Nej.
Det är ett Bordeauxvin i Bordeaux-stil som blev otroligt populärt. Så att för hans del fick han ju börja köpa in druvor och sånt där. Så att det är ett av världens mest sålda viner idag, Mouton Cadet.
Mm-hmm. Som är då från Rothschild, men det är något inte lika dyrt som deras.
Nej, alltså det gör de av de druvorna, de skördarna som inte duger till att göra det fina Chateau Mouton Rothschild.
Ja, ah, okej. Okay. Ja.
Och sen var det ju det här med att han blev faktiskt, det var ju inte Premier Cru, om du har koll på klassificeringarna.
Nej, vi hade ju haft ett avsnitt om Bordeaux där just vi pratade lite om det här. Och då är det här då alltså mannen, om jag återigen minns rätt, som, det finns vissa som är Premier Cru i Bordeaux då, som är de finaste.
De var fyra.
Ja, fyra som är de finaste. Och det har varit samma sedan 1800-någonting.
55.
Ja, och... Men han lyckades klämma sig in bland de fyras gäng här.
Exakt.
På 70-talet.
Ja. Fyra musketörerna där.
Ja.
Han tjatade sig in där. Inte bara tjatade, utan han gjorde ju bättre och bättre viner.
Ja.
Och visade det som, jag borde vara med er.
Mm.
Och till slut så gav de efter och sa, det är monsieur Philippe Baron. Så att 1973...
Ja.
Så fick han faktiskt en Premier Cru. Han gick upp från andra Cru till första Cru.
Ja.
Den finaste gruppen då.
Ja. Han blev jätteglad.
Ja. Han blev jätteglad. Jag kan tänka mig andra. Ja, men kan väl vi.
Ja.
Men det är ingen som har lyckats med det efter.
Nej.
Så fortfarande idag är det exakt som det var 1855, första, andra, tredje, fjärde, femte, men där en har flyttat upp.
Ja, grattis till det.
Ja, duktigt, ja. Duktigt. Nej, men han var ju så nytänkande.
Mm.
Och sen en annan kul grej, tycker jag i alla fall.
Mm.
1976 var den här Paris Tasting som blev så ryktbar på grund av att då vann några amerikanska viner, Napa-viner, mm. i en blindprovningstävling över några amerikanska viner.
Det har man hört.
Mm. Ja. Och då var det så att det var ett amerikanskt vin, Stag's Leap heter det, som slog Mouton Rothschild som kom på andra plats.
Ja.
Och vad tänkte Baron Philippe?
Jag dödar honom.
Nej, han tänkte det var ju tusan också. Men de kanske är ganska duktiga där i Napa-världen. Man kanske skulle utnyttja det där.
Kan man tänka också, ja.
Mm. Så han tog kontakt med Robert Mondavi.
Ja.
Som är ju en känd vinproducent, ja. Som vi kommer till.
Ja.
Och sa, kan inte vi göra ett vin ihop? Och så skapade de Opus One. Som var det första sådana här supervinet.
Mm.
Gjorda av två då jättekända vinhus.
Okej.
Okay. Och det har ju fått efterföljare i hela världen.
Ja.
Så att det var ju en stor grej. Snacka om storytelling.
Ja, verkligen. Det är branding. Kul, det är också intressant. Det visar ju på lite att man inte känner sig bara nedslagen, utan man tycker att det här är en intressant möjlighet istället, liksom.
Man såg det från den rätta sidan, kan man säga.
Ja.
Och sen, som sagt, blir det många sådana samarbeten i världen.
Ja.
De, eller han gjorde då ett med, vad var det, Conchaitoro i Chile.
Ja.
Ett vin som heter Almaviva.
Ja.
Som också är en sån där vin mellan två jättar i världen.
Ja.
Ja. Och så var det här med konstnärsetiketter, det får vi inte glömma.
Det var det. Med
konstnärsetiketter,
det
som har blivit så poppis idag.
Att man gör lite fina etiketter.
Ja,
på
men att man låter en konstnär designa, eller
okay,
kanske bara en del eller hela etiketten till och med, är ganska vanligt. Ja. För att få det lite mer exklusivt och så lite storytelling.
Mm.
Så kan man bjuda med en konstnär också, lite kul människor med på vernissager och sånt, när vi ska visa upp nya viner.
Ja, just det. Kan de ställa sina dumma frågor.
Och säga lite kul saker.
Ja.
Men det började han med 1946.
Ja.
Och sen dess har alltså massor av kändisar i konstnärsvärlden som nämner några. Han har haft dem där.
Ja, ja det är lite på.
Men du kan väl lite konstnärer?
Ja, men inte vet jag. Picasso.
Ja.
Matisse.
Mm, ja, kanske. Nej. Men Chagall.
Chagall, ja.
Ja. Och Andy Warhol.
Ja, aha, okej. Okay. Mm.
Brack.
Lite...
Dalí gillar du ju.
Ja.
Salvador.
Ja, visst. Det är kul, men om jag gillar det. Men...
Ja, därav vill jag med Philippe de Rothschild. Det var en bra livsgärning, eller
hur? Ja, verkligen. Om det var lätt att sammanfatta den förra personen, jag har ingen aning hur jag ska göra på den här. Han verkar ju som en riktig, vad ska man säga, ja, du säger playboy, men någon form av lite sån renässansperson inom allt som har med vinmakning att göra. Uppdaterade lite olika gamla idéer folk hade på något sätt. Utmanade status quo inom vissa delar av vinvärlden i Bordeaux då, framförallt kanske. Ja, men är man rik så kan man göra mycket kul. Och lägger man sin hela livsgärning på att förbättra någonting inom vin, ja, då går det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Vi tar oss vidare till nästa kändisar här. Och jag säger kändisar, för på mitt papper står det två personer nu. Du har fuskat, pappa.
Just så.
Just så.
Just så. Och de är bröder.
De är bröder.
Nej, men det här är ett... Jag tycker det är roligt att berätta om de här... De grundade alltså efter Prohibition i USA.
Du måste säga vilka det är.
De heter Ernest och Giulio Gallo.
Ernest och Giulio Gallo.
Ja. Mm. Efter Prohibition, alltså förbudstiden, så grundade de ett vinföretag som finns än idag och är då världens största privata vinföretag.
Och det heter?
Gallo.
Bra, tydligt. Ja.
Nej, men det är bara roligt i de här människorna. De var ju profiler. Mm. Och... De började som druvodlare och sen bestämde de sig för att börja göra viner. Och sen så delade de upp sysslorna mellan sig.
Mm. När, alltså var är historien över nu ungefär?
Förlåt, på 30-talet.
Du sa Prohibition. Ja, struntar jag mig. Vi fortsätter.
Ja, efter 1933 då.
Ja. Mm.
Och de håller till i Central Valley. Mm. Där, innanför kusten då en bit in. Mm. Där alla fruktodlingar och sånt där ligger.
Mm.
Och då bestämde de sig. De delade upp sysslorna. De hade inte så mycket pengar, men... lånade ihop en del och insåg att de var tvungna att sälja och producera viner. Få in pengar för att skulle gå ihop. Det är en ganska klok tanke i och för sig när det gäller allt entreprenörskap.
Ja. Ja. Mm.
Men de bestämde i alla fall att Giulio skulle då bli den som producerade vinerna och Ernest han skulle marknadsföra dem.
Okay. Mm.
Så att de tog de här rollerna.
Ja.
Och det roliga är faktiskt att det lär vara så, det kan man skröna, men att Ernest sa då till Giulio, du, nu tar jag hand om försäljningen. Jag kommer sälja mer vin än du någonsin kommer att kunna producera.
Ja,
och vad svarar Giulio då?
Ja, vad säger han?
Han säger, jag kommer att producera mer vin än du någonsin kan sälja.
Ja.
Ja, det var ju en bra lite konkurrens kan man säga.
Ja, lite competition inom Gallo-företaget. Ja. Ja.
Och de började producera viner som vi idag nog inte skulle gilla.
Nähä.
Ett är till exempel Thunderbird, det var något vitt halvtort vin. Ett heter vad var det? Red Mountain, de kunde heta allt möjligt.
Ja.
Men de var gjorda på druvor, men de smakade gott.
Ja.
Och de lockade helt nya konsumenter till att börja dricka vin.
Okay.
Alltså fortfarande idag är det inte så många människor i USA jämfört med Europa som procentuellt som dricker vin.
Nej, okay, det är så.
Det är ju öl och sprit som gäller där. Men det här tilltalade ölkonsumenter faktiskt. Och som så många, man brukar tala om instegsviner. Det här var liksom extrema instegsviner.
Lätta att ta till sig.
Thunderbird.
Ja.
Och sen började de dricka vin för att jag tycker för det. De hade det i familjen och sen började de nog tänka, jag kanske vill ha lite bättre vin. Och så började de dricka mer torrare och sånt där. Som det händer i de flestas liv också.
Ja, exakt.
När man börjar vänja sig vid vin så vill man inte ha det syrligaste och mest tanninrika vinet från början.
Nej.
De var duktiga på det.
Mm.
Och de var väldigt duktiga på marknadsföring.
Just det.
Du som jobbar med sånt.
Mm.
Så att de var duktiga på storytelling och branding och merchandise, allt sånt där. Tidiga med annonser och tv-reklam, allt möjligt.
Ja, inte det liksom amerikanernas claim to fame inom många områden. Att så här, vi gör någonting, är det jättemycket bättre? Inte alltid, men gud vad vi kan få dig att vilja ha det.
Ja.
Det är de väldigt bra på.
Ja. Mm. Ja, de fick väl upp lite slantar där på de här Thunderbird och Red Mountain och vad de nu hette.
Mm.
Och kunde sen sätta fart på det här på 60-talet, 70-talet.
Ja.
Och blev liksom störst i världen. Mm. Under en period producerade de lika mycket vin som hela Australien.
Och bara de, det här, ja, företaget har.
Och idag kanske de gör 30-40 miljoner, nej, miljarder flaskor.
Det är jättemycket, pappa.
Det är jättemycket. De har liksom sån här industri där de producerar flaskorna.
Ja.
I ena ändan och vinet kommer i andra ändan och sen så körs det ihop druvor, vin och flaskor,
ja,
i deras, från deras flaskindustri.
Ja.
Ja, de är jättestora och har blivit ännu större idag.
Mm.
De här dog ju, Ernest dog 2007 tror jag,
ja,
jul på 90-talet. Mm. Det är kul med dem.
Ja, spännande. Det är intressant för att de är så enorma och lyckades då få en del av USA och börja bli vindrickare genom, ja, sina viner.
Ja, om man ska sammanfatta deras gärning var ju, ja, de började marknadsföra vin.
Ja.
Brett och stort.
Ja, de fick det. Vin är coolt.
De hörni. Första.
Ni som dricker det. Miller Lite. Ta det här. Ta en Thunderbird. Toppen. Vi tar oss till nästa person. Ja, och nästa person har smugit sig in redan i en annan persons liv. Robert Mondavi har, ja, du skrivit upp här.
Just det, ja, för att Philip Rothschild slog sig ihop med honom där,
ja,
och gjorde Opus One. Men jag tycker att Robert Mondavi är väldigt intressant.
Vem är det då?
Han är, ja, son till en vinproducent.
Mm.
De hade ett vineri som heter Charles Krug.
Okay.
Och han blev väl inte riktigt vän med vare sig sin bror eller far, för han hade lite egna idéer om hur man skulle göra vin. Men han var utbildad vinmakare.
Mm.
Och dessutom väldigt trevlig och också väldigt duktig på att sälja vin. Men han var ju inte så mycket vinkrängare, utan han var mera vinambassadör.
Mm.
Och han stod fortfarande för ganska annan kvalitet än vad Gallo gör, som för övrigt köpte hans anläggning sen.
Ja, okej. Okay.
Men han grundade Robert Mondavi Winery,
mm-hmm,
i Oakville, heter väl, i Napa Valley,
mm-hmm,
1965.
Yep.
Och vad han gjorde, claim to fame.
Berätta.
Han började marknadsföra endruvsviner, alltså varietal wines.
Mm-hmm.
Skrev Chardonnay på flasketiketten, mm, Cabernet Sauvignon. And so on, and the rest is history.
Ja, det är det verkligen.
Ja. Och alltså det här, han gjorde liksom druvan till hjälten.
Just det. Mm.
Och det är så man ska jobba med marknadsföring.
Ja, man måste ha någonting som är lätt att minnas. Det är svårt att, vad är det jag gillar? Det är det här specifika konstiga namnet på det här specifika konstiga slottet någonstans i en specifik region i Frankrike. Nej, jag gillar
Chardonnay.
Jag gillar Chardonnay.
Exakt. Så att det blev ju en grej i USA att, ja, leverera viner som hette Chardonnay, bara så var han från en producent.
Mm.
Och han var bäst på det då.
Men han gjorde bra viner också, eller?
Ja, naturligtvis.
Eller är det inte han som gör vinerna, kanske var igen? Han är...
Jo då,
ja,
han var ju vinmar. Men, ja, klart, det här växte ju väldigt snabbt. De, ja, blev ju otroligt stora. Så att han skapade någonting helt nytt i vinvärlden, kan man säga. Genom att göra druvan till hjälte. Innan så hade de flesta viner varit mer eller mindre generiska.
Ja,
de bara hette någonting och var gjorda av några druvor.
Ja, just det. Han ville lyfta fram det.
Ja. I Kalifornien kunde det heta så här Hearty Burgundy.
Ja. Vad betyder det?
De bara snodde Burgundy för att, ja, det lät fräckt. Och det är, exakt, bra hjärtliga hälsningar ungefär från,
ja, Burgundy. Exakt. Det är också kul, men man fattar ju inte vad det är.
Nej, men det sålde.
Ja, visst. Det är de bra på, som sagt.
Ja, det var honom i alla fall. Hans... missionerande och reser runt i världen.
Ja.
Gjorde honom väldigt känd och omtyckt.
Okej, varför det? Ja.
För att han var så trevlig och hade väldigt kvalitetsambitioner kring att göra de här varietal wines.
Ja. Kul.
Och du har varit där.
På
Robert Mondavi Winery, ja. Oakville.
Jaha, ja. Mm. Vad kul för mig. Jag älskade det verkligen. Jag minns det tydligt.
Och Opus One ligger mitt över gatan.
Ja, det var
båda
den.
Är liksom ikoniska ställen arkitektoniskt. Ja. Den ena från 60-talet och den andra från då 90-talet.
Och då är, och båda de här då uppköpta av det här enorma konglomeratet Gallo.
Ja, sen är det sålt igen.
Okej.
Okay. Fråga mig inte mer.
Inte vet jag. Inte, varför skulle jag ställa
det
frågor
till
dig?
Det finns mycket stora konglomerat i vinvärlden. Ja. Därför sa jag att Gallo är de största privata.
Ja,
visst. För det finns några andra riktiga giganter som köper upp alla de här. Ju mer poppis ett vin är, desto större chanser att det ligger hos ett av de här stora vinföretagen.
Just det. En sån skalbolagslösning av, vad heter de, Hennessy, Louis...
Alltså LVMH, ja.
Ja, exakt, sådana där. Ja.
Men i druvärlden har vi med skalbolag.
Ja. Just det. Ja. See what you did there. Jag fattar. Mondavi, amerikansk man som gjorde... Varietal Vines kallar det när man gör sådana.
Endruvsvin,
känt poppis. Allvänt en hyvens kille som bara vill göra bra vin.
Ja.
Ja. Kul för honom.
Och vinvärlden.
Och vinvärlden. Framförallt kul för vinvärlden. Då tar vi nästa person för rakning. Och den som ska rakas är Robert Parker.
Ja.
Det är också en
känner
person,
du till honom?
Ja, han kom ju upp förra avsnittet när vi pratade om Bordeaux lite granna. Men jag ska inte ta orden ur din mun, så jag tänker du får berätta det för att det finns en risk att jag säger fel.
Ja. Ja, alltså han är vinkritiker.
Just det.
Advokat från början. Men var otroligt passionerad vinälskare som beslutade sig för att ge ut en... recensionstidning, en klubb, en medlemsklubb.
Uh-huh.
Där man prenumererade på hans recensioner. Den hette The Wine Advocate. Och kom någon gång på 70-talet tror jag.
Okay.
Och det var det ena, alltså hans vinrecensioner. Sen var det den här skalan.
Skalan?
100-poängsskalan.
Ah, den typen av skala.
Som han då genomförde på alla hans vintester. Att han gav varje vin, och det var ganska nytt på den tiden.
Man gav att, inte poäng innan eller vadå?
Nej, alla gjorde inte det.
Nej.
Och det slog ju igenom enormt mycket. Och speciellt i USA.
Ja.
Så att hans smakanalyser och den här poängskalan gjorde ju att han började bli superkändis.
Mm, spännande.
Ja. Speciellt som många vinhandlare då, och i synnerhet i USA, skrev liksom Parker 95 points på den här flaskan.
Aha.
Att de sålde det liksom på de här Parker-poängen.
Men det är ju intressant, han är ju bara en person.
Ja.
Ja.
Och de struntade lite grann av vad han hade skrivit, utan det var bara poängen som gällde.
Ja, okej.
Okay. Så att man skulle hellre köpa en 95-poängare än 94-poängare.
Ja, just det.
Du fattar.
Ja.
Men det slog igenom väldigt mycket, som sagt, i USA, i Europa också hos vinhandlare.
Ja.
Men grejen var ju att det här var ett gammalt skolsystem, har jag fattat. Att man börjar med 50-100 poäng i betyg.
Okay.
Så att de kände sig ganska bekväma med det där.
Ja.
Och många då som jag sett i tidningsreportage från USA, Wine Spectator bland annat, la ju upp hela sin källare efter Parker-poäng.
What?
Jag minns speciellt en bild där en gick och pekade. Ja, där borta stället, där har vi 199 poängare, 98, 97, 96, 95 och så vidare. Han hade inga under 90. Alltså, då fattade folk hur bra viner han hade.
Men alltså, det är ju fortfarande, han kan ju inte ha druckit alla viner i hela världen. Den
han
här Parker
var tydligen en mästare att prova mycket vin. Han började med Bordeaux och Bourgogne. Och sen gick han sig ut i andra länder.
Ja.
Idag så har han inte aktiv själv.
Ja.
Men det finns kvar Wine Advocate och poängsystemet och alltihopa. Men han har en massa anställda medarbetare som gör själva provningarna.
Okay.
Och det är ju hur stort som helst. Alltså när Parker kom till Bordeaux, du frågar hur han kunde prova så mycket, så säger han, jag vill prova alla slott.
Ja.
Och så kom de till det så här, ställer de upp alltså 150 viner av nya årgången.
Ja.
Till hans ära, så här, eller för att han skulle prova dem. Så gick han där, 1, 2, 3, och så skrev han ner och så skrev han ner. Och han påstod att han var otroligt skicklig på det där. Problemet var att Parker tyckte om ganska kraftiga viner, tanninrika. Det blir mycket extrakt och smak. Lite amerikanskt kan man väl säga då.
Ja.
Och det blev, de var ofta ganska alkoholrika. Och de fick höga poäng.
Ja.
Så att efter några år så började man, vi kanske skulle malla på lite mer av smaker och extrakt.
Det, just det, det här
och det gillar Parker. Och så gillar han det. Så började nästa. Så att det blir nästan lite som en löpeld där. Att alla skulle göra kraftigare viner som de egentligen inte hade någon önskan. Men de ville få höga Parker-poäng. Och det där brukar man kalla att vinerna parkeriseras, parkerization.
Ja, det blir lite amerikanskt så att säga.
Ja, anpassa sig efter hans smak, tunga och näsa då.
Ja, smart av honom. Han får jättemånga viner han gillar.
Ja.
Är han ett geni bara, eller?
Ja, men det tror jag att han är. Alltså, man kan ju inte göra det här om man inte är en väldigt, väldigt duktig provare.
Nej.
Men han kanske tog i lite mycket. Jag kommer ihåg att jag läste om honom i en intervju. Jag skulle kolla lite av där. Jag tror år 2000 så hade han påstått att han hade koll på alla viner han hade provat.
Mm.
Kunde alla poäng och sånt. Och så där, 10 000 viner. Han visste exakt vad det var. Namn, årgång.
Ja, okay.
Det är lätt att säga.
Det är ju ingen som kommer att testa det. Eller det kan man väl göra. Men det låter lite savantvarning om det stämmer.
Ja, han var inte savant, för det stod också lite så här sarkastiskt att några år senare så gick han med på en blindprovningplats faktiskt med Bordeauxviner.
Jaha, det är ju intressant.
Och det var det han skulle kolla då, om han kunde där.
Ja.
Och de var alla från 2005 som han då gjorde. This is the greatest vintage of my lifetime.
Ja, just det.
Han då. Så började han prova.
Ja.
Han hade inte ett enda rätt.
Okay.
Otur för honom. Han kunde inte ens hålla ihop högra och vänstra stranden.
Nej, okej. Okay. Så det är ju inget bra. Då är han ju bluff och båg då.
Nej.
Nej.
Man ska inte ge sig på blindprovning helt
enkelt. Nej, okej.
Okay. Ingen kommer. Den som säger att den kan det där ljuger.
Ja.
Och det visar han att det funkar ju aldrig.
Nej, ja, men det handlar väl, det är egentligen att han tyckte någonting. Han satte poäng efter det. Han kanske inte visste exakt var det kom ifrån. Men om man tycker har samma smakpreferenser som Parker, är det väl en jättebra skala att gå efter.
Ja, kan man säga.
Mm.
Men alltså det här med att prata om, man ska inte säga för mycket. Men jag tror att han hade skruvat upp sin piedestal.
Ja.
Väldigt högt. Ja. Kanske bara var några meter. Nu var det 10 meter.
Mm.
Upp i luften satt han och talade om för världen vad de skulle tycka.
Ja.
Och om man inte... Man gör en sån här grej och trillar ner, då blir ju fallet ganska högt.
Ja, det är lätt att kritisera då.
Ja.
Ja. För jag, alltså under min livstid, jag gissar på att Parker lever fortfarande.
Ja,
Han
är född 1947.
Ja, jag har ju inte hört, alltså jag vet att du har pratat om honom flera gånger, men jag har ju inte hört någonting om honom någonsin. Kanske för att jag bor i Sverige, men är det så att Parker poäng och hans idé om vin inte är lika framträdande?
Nej. Idag. Helt korrekt, helt korrekt.
Ja, bra.
Det finns mycket engelska, andra amerikanska. Du har ju inte en Decanter och Wine Spectator. De där recenserar ju viner över världen som är mycket mer lästa. Mm. Mycket mer dominerande än vad Parker är då. Men han var den som satte nivån på recensioner och poäng under en lång period av kanske 30 år från 79, 89, 99. 2009, i 30 år skulle jag säga.
Ja, nu lever ju vi istället i tiden av aggregerade konsumentbetyg på Vivino. Det är ju det folk kollar efter.
Ja, i alla sammanhang.
Ja, så är det.
Refererar man till varandra också.
Ja, exakt. Men så har det väl alltid varit. Men...
Ja.
Bra, det var några stycken. Jag har två frågor. Vi har... Det här var väldigt många som inte var svenskar. Finns det någon svenskt med?
Ja. Om du har frågor så har jag svar.
Ja, bra.
Bland de här...
Eller kan du dra någon svensk i hatten?
Ja, men alltså det finns ju inte någon som är superkändisar.
Nej.
Det närmaste man kommer är ju min kamrat Lars Torstensson.
Nu kan du säga min kamrat innan.
Ja, det kan jag säga, för att han har varit med och jobbat lite, eller han hjälpt mig att göra vinböcker. Jag gjorde min första vinskola och sånt där.
Just det.
Och då var han chef på Vin & Sprits anläggning i Provence, som heter Rabiega, de är Rabiega.
Det
Vin & Sprit hade en egen
vinanläggning
och konferensverksamhet och sånt där.
Ja.
Där åkte väl höjdarna där, som ofta var gamla politiker och sånt där.
Lite bjudresor.
Göran Persson och
sådana. Vet
jag. Ja. Drack vin och hade trevligt.
Ja.
Där i alla fall producerade han deras viner.
Mm.
Han hade jobbat som journalist och utbildare, informatör på Vin & Sprit.
Utbildad informatör?
Utbildare och informatör.
Ja, okay. Ja.
Men han fick åka till Frankrike och fick... ja, de sa ju till honom, vad behöver du för att ta hand om mig? Jag vill utbilda mig till önolog.
Aha.
Jag vill lära mig franska. Ja. Ja. Och så gjorde han det.
Ja, snyggt.
Och blev alltså väldigt bra vinmakare. Mm. Producerade några viner som blev berömda i USA. Ingen i Frankrike.
Mm.
Ingen hade gjort sådana här bra viner från Provence, röda viner.
Mm, det är spännande.
Claudier heter en av Rabiega Rouge. Och faktiskt, 1994 så blev han utsedd av Vingerov, årets vinmakare.
Aha.
Utav vinmagasinet Gomeo.
Coolt.
Ja.
Kan ju inte bli lätt av en utlänning i Frankrike att bli utan till det.
Nej, och vara svensk.
Ja.
Sen har han jobbat som flying winemaker.
Ja.
Eller driving winemaker.
Det är man åker runt och är lite konsult sådär.
Ja. Ja. Konsultat. Men idag är han tillbaka. Det är nya ägare på Domaine Rabiega.
Ja.
Så nu konsulterar han där, och senast jag var där nere så, vem dyker upp om inte Lars Torstensson i egen hög person. Det var roligt.
Spännande.
Han är kul, duktig, bra.
Aha. Spännande. Och min kul med en svensk.
Mm.
Min andra som jag hintade om är, det var ju mycket män här, om du skulle vilja slänga in någon kvinna i alla fall i den här mixen.
Jo, det finns ju en del kvinnor.
Ja.
I synnerhet i Frankrike, men de är inte många.
Nej.
Och, alltså jag vet inte om jag låter dum nu, men de flesta är änkor.
Ah, okay. Känslan. Ah, okay.
Det har ju varit en del krig, både första och andra världskriget. Och många av de här vingårdsägarna försvann ju på olika sätt under krigen. Så att det finns så många änkor från Veuve Clicquot då, änkan Clicquot.
Mm.
Madame Lencassin tror jag i Bordeaux. Jag tänker framförallt Lily Bollinger.
Just det, hon har väl en hel tävling utnämnd efter sig också.
Ja, till och med det årets Lily Bollinger. Men hon skapade ett världsrykte för Bollingervinerna efter att hennes man hade försvunnit under andra världskriget.
Okej.
Okay. Mm. Och cyklade runt i vingårdar och gjorde sig ett stort namn i vinvärlden som kvinna.
Ja.
Det är häftigt.
Det är inte, så, ja, det är ju kul. Hon fick Bollinger lite mer intresse till Bollinger på något sätt än andra.
Ja, det är väl rätt att man använder hennes namn för att ha det som en tävling för kvinnliga sommelier i Sverige.
Ja, det är det, för jag har hört den grejen. Det är det. Okej, okay, ja. Ja, det blev lite sån token kvinna här på slutet, men det är bättre än inget. Så här, väldigt många intressanta namn, kul personliga historier. Jag tycker alltid det är intressant, även när vi pratar om personer. Det är väldigt, i vissa avsnitt blir vi väldigt breda, pratar om stora händelseförlopp, pratar om 500 år på 3 sekunder. Här är det lite kul att höra om ett livsöde sådär. Är det några mer du vill ta upp innan vi parkerar bilen?
Ja, alltså jag skulle kunna nämna en till, men jag tänker att vi skulle kunna bygga på det här med ett avsnitt om de som präglar vår vinvärld idag i Europa och gör nya och bra grejer. Och de som är liksom rising stars och hittar på. Då kan
absolut
man ju prata lite trender.
Jättegärna. Ja.
För om vi pratar om sådana här som Gaia och Torre så är de till åren. Men har gjort oändligt mycket för viner.
Mm.
Man kanske skulle prata om några vinskribenter också. Michael Broadbent och de här som har gjort, om man nu vill väl lära sig mer och fördjupa sig mer om det här.
Ja, nu pratar du om det här som om jag visste vilka det var.
Mm.
Men det låter väl jättespännande att vi kan fortsätta det här som en liten serie med olika intressanta vinpersoner.
Ja, men det är roligt att prata om folk, och då kan vi hitta lite roliga personligheter som faktiskt har speglat utvecklingen i vinvärlden.
Det låter jättebra.
Det tycker jag vi
gör. Vi bestämmer det.
Ja, tack för idag.
Bra, tack för idag. Vi stänger lådan och hörs igen som vi brukar
lådan.
Göra.
Lådan?
Ja, man brukar ju säga det när man har en butik.
Aha.
Vi stänger lådan.
Mm.
Men inte vet jag. Jag trycker på en knapp här som säger sluta spela in. Om vi ska vara helt korrekta.
Ja. Men hur börjar du det här avsnittet? Vet du det?
Ja, då tryckte jag på den knappen igen. Men det vi borde avsluta med, det är helt rätt, det är att lektionen är avslutad.
Ja.
Jag vill gå ut och inte vet jag, vad vill förstaårseleverna göra? De vill ut och leka på rasten.
Ja. Jag är rektor.
Ja, just det.
Så att jag ger dig 92 Parker-poäng för det här avsnittet.
Ja, det är det. Okej, tack.
Jag vill ha mer.
Jag trodde du skulle säga kvarsittning.
Nej, jag tyckte du skötte det bra. Ja, du kan få 95 Parker-poäng om du vill.
Får jag det?
Ja.
Otroligt. Då får du möjligheten att se skillnad på högra och vänstra sidan av den här Bordeauxfloden. Strunt i det. Jag vet inte vad jag är på väg med det här. Vi avslutar innan det här tar väg åt något helt underligt håll. Och så hörs vi snart igen.
Hejdå!
Hejdå!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.